Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, välkommen tillbaka gott folk. Det är söndag den 4 februari och jag och Jonas Ragnarsson har återigen återsamlats för att försöka summera ihop sena tidens hockey här i Jönköping. Vi kan väl säga att vi valde rätt tid att återsamlas, eller kanske fel tid beroende på hur man ser det, för HV gick verkligen på knock igår mot Oskarshamn. Vi fick en vinst med 10-1 och en rekordbrytande kväll av André Pettersson. Jag själv var på plats. Jag gissar att du möjligtvis satt framför tvn, Jonas, eller vad säger du?
Jag satt med några koppar kaffe, ett gäng småkakor och körde någon form av liveblogg igår för att testa det lite. Så att, nej, men det var, vi pratade ju som vanligt lite innan här vi gick i sändning, att det var ju skönt för ett par timmar att glömma allt, allt för där och det här laget ställde till för oss och bara få njuta under 2 timmar och ändå må bra. Så tänker jag, det är så här andra supportrar till andra lag kan må. Det är lite spännande att det kan vara så. Det är så här Färjestads fans har det ibland. Det är så här Luleå kan ha det ibland när de ångar på det uppe i Norrbotten. Och jag är Växjös fans. Ja, kanske inte Växjö, de har väl inga fans på det sättet, men du förstår lite vad jag landar i här. Så att men det var skönt att få lite respit från det här, den här vandringen i dödsskuggans dal som vi håller på med.
Ja, jag har gått lite hela veckan, för vi har ju ändå bestämt sig några dagar tillbaka att vi skulle spela in idag söndag. Och jag har väl egentligen gått och tänkt lite hela veckan i vad 17 ska man säga för någonting? Vad ska man komma till för slutsats egentligen? Det här som vi ville kalla ödesveckan denna veckan, som vi kommer in på lite senare, har ju pekat på allt annat än positivt egentligen. Och på ett sätt blev väl körschemat ganska enkelt då inför. Det är väl bara sitta här och gråta och skrika och få ångest tillsammans. Men det liksom tyckte HV att vi skulle ändra på igår och försökte röra upp vårt körschema. Men det är väl ganska positivt. Så vi får väl ta egentligen gå in på det senare.
Ja, men lite så är det. Jag vet inte, jag har ju lite mest kontakt med vissa här och det är ju Patrik Strand och framförallt min gode vän. Och jag vet själv att jag skrev i torsdags efter ännu en av dessa bedrövliga bottamatcher att nej du Patrik, nu ger jag upp. Nu orkar jag inte längre. Varför utsätter jag mig för det här? Och nu har jag kommit in i det där stadiet att nu är jag irriterad för att jag är irriterad. Att jag engagerar mig i det här laget. Att jag på ett sätt, intellektuellt sett, vet att det inte är så. Men att det känns som att jag och du och många andra bryr sig mer om laget än vad spelarna själva gör. Och då får man så här, det blir en sån twist i huvudet att det går ett varv till. Att det är nu jag ska börja knyppla eller sjunga kör eller göra någonting annat bara. Så att, nej, det är som det är liksom. Men vi får ta det härifrån helt enkelt. Men då, jag tänkte så här Carl, innan vi drar igång ordentligt här. Har du haft någon idol när du växte upp?
Ja du, absolut har jag det. Bara snabbt när jag sitter och tänker nu så är det så otroligt mycket, många namn som kommer upp. Om man ska välja det känns ju fel att inte välja ett hockeyrelaterat. Så om jag skulle säga något hockeyrelaterat så HV-relaterat skulle jag säga Erik Christensen, absolut. Om jag skulle säga hockey generellt så skulle jag nog välja, känns tråkigt att säga Kane och sådana här alltså, men jag har alltid gillat folk som är liksom lite underifrån, lite sådana spelare som inte uppskattas lika mycket. Oj, jag är ju ett Blue Jackets-fan, så jag får väl ta och säga Rick Nash kanske i sådana fall. Om jag inte skulle säga hockey så får jag nog säga, jag gillar alltid Kaká när han spelade fotboll. Hans tid i Milan och så vidare. Så att det finns några att välja på. Vad är dina idoler, Jonas, gissar att du vill veta då?
Vad fina namn du rabblar upp där, Nora, får jag ändå ge dig. Nej, men jag är ju en generation äldre än vad du är. När det gäller HV så vet ju alla nu vid det här laget är ju Esa Keskinen såklart. Sen hade jag en annan, för att jag växte upp 80-talet, 90-talet när jag konsumerade oändligt mycket sport. Och sporten sändes mest i SVT då. Det var de stora mästerskapen och kungen av kungarna, det var ju Arne Hegerfors. Jag ville inbilla mig att jag ville vara Arne Hegerfors när jag var liten. Jag sprang runt och spelade landbandy och kommenterade själv samtidigt. Ja, det är nördigt, jag vet det, men jag har inte påstått något annat heller. Och han gick ju bort här tidigare veckan och det var nästan så att det började fuktas lite ögonvrån, för det blev så mycket minnen från barndomen. Så att det var lite att Arne var lite som en vän som man inte kände. Han var alltid där. Liksom det var hockey-VM 87, Bengt-Åke Gustafsson. Se vad stark han är när han kom in i zon där. Och sen var det EM 92, Brolin. Vilket mål. Fullständigt enastående. Så det relaterar alla de här stora sportögonblicken till hans röst på något sätt. Så att jag påstår att ni för er yngre så är väl, tänk Lasse Granqvist idag då, det var Arne Hegerfors på vår tid, upphöjt till 10. För det fanns ingen konkurrens, det var Arne som körde. Och jag säger så här, den tajmingen och den närvaron han hade när han refererade, kommenterade, det var totalt världsklass. Så jag säger bara, vila i frid Arne.
Ja, jag är väl lite för ung för att ha hört Arne så mycket när han faktiskt var aktiv. Men däremot har jag sett en hel del filmer med honom från när jag var yngre. Jag kommer ihåg att jag fick en film av mina föräldrar. Det var fotbollsvärldens 100 mest kända mål på en DVD som jag kunde sitta och plöja när vi satt och bilade ner i Europa. En otroligt, otroligt bra film såklart. För att inte bara fick man se alla världens mest kändaste mål, men man fick också höra en av de bästa referatörerna, vad man kan säga, kommentatorerna. Man glömmer aldrig bort den här rösten som Arne kunde ha, som kunde säga allt ifrån Raducoy, vilken tavla. Det är så otroligt monoton på något sätt, men det finns ändå någon slags otrolig värme i det. Och tysken har för bollen framåt. Det är mycket känslor som ligger bakom Arnes kommentering och han kommer jag heller aldrig glömma.
Nej, du har ju VM 86 när Maradona kör slalom genom Englands försvar där. Och han avslutar med Diego Armando Maradona. Det var sådana VM-krönikor. Man kunde sitta på den här VHS-bandet och spela fram och tillbaka och lyssna på det här. Och, nej, det är magiskt på något sätt.
Det är väl lite annorlunda från de argentinska kommentatorerna som kommenterade det här målet. Där det är Armando, gol. Istället Diego Armando Maradona. Lite skillnad.
Ja, det var väl något mål, jag tror det var Sverige gjorde 3-3 mot Tjeckoslovakien i hockey-VM 87. Då skrek han högt och då bara han genast med ursäkt för det. Förlåt att jag höjde rösten. Det var en liten annan skola på den tiden. Men det är väldigt, väldigt vackert. Men du, Carl. Första riktiga körschemat här på punkterna är läget i truppen. Jag säger så här att sen vi spelade in senast har Fredrik Dickov, den danske målvakten, signat ett tvåårskontrakt. Vad har du för tankar om detta?
Det kändes som att detta var en ganska intressant diskussion som låg och pyrde lite inför. För att vad som känns ganska klart är att Ortio kommer nog inte vara kvar efter säsongen. Inte vad jag tänker i alla fall. Har inte varit speciellt stabil den här säsongen och kom upp lite till åren. Har säkert ett ganska stort lönekuvert som jag tror inte HV är så sugna på att lasta mycket längre till. Men det förde ju då fram frågan hur det ska bli med Dickov, om man ska behöva ta in en eller två målvakter till. Och säg att Dickov skulle bli kvar, som han nu blev då. Är det som första spade eller som andra spade? För han har ju ändå visat väldigt, väldigt lovande siffror och prestationer under de matcher han faktiskt stått. Däremot är det ganska få matcher han har fått stå. Jag tänker lite så här att om det är en första spade så har, visst det finns ju potential, men det är ganska riskabelt. Vågar man gå in ytterligare en säsong med en lite mer osäker målvakt? Och frågan jag ställer mig om det blir en andra spade är om han själv köper det efter prestationen han har gjort. Samt att vad som händer med Olof Glyfford och Noah Eliden om Dickov är tänkt att vara andra spade om man plockar in en ny första. För det är ju ändå två målvakter som är väldigt lovande och gjort det väldigt bra i 20 och egentligen under hela deras juniorsession. Eliden kommer säkert få se lite JVM-spel framöver, är jag väldigt övertygad om. Och kanske till och med Glyfford, vem vet. Men det som jag ställer frågan då är om man gör en ny Adam Åhman-situation. Där, visst, nu lånades ju Adam Åhman ut till Oskarshamn under hans juniortid och gjorde det väldigt, väldigt bra. Men fick aldrig någon riktig chans i HV, trots att han hade väldigt bra prestationer och att det fanns öppningar. I slutändan så ser vi Adam Åhman idag i Växjö Lakers och gör det otroligt bra. Där han får dela 50-50 i stort sett med Emil Armi. Fast Emil Armi är kanske mer den man går med när det är verkligen viktiga lägen. Det är egentligen det jag ställer mig frågan, trots att jag är väldigt glad för att Fredrik Dickov är kvar, för att han har varit väldigt bra. Så jag är glad, men ställer även lite frågetecken. Och hur ställer du dig till dessa frågetecken, Jonas?
Ja, men det är intressant. Först tycker jag det var en pigg förlängning, att man ganska agerar ganska snabbt. Och jag tror väl också att det finns någonting i att han har spelat så bra, att det finns någonting där med att han får återförenas med sin gamla målvaktstränare. Sen är det kanske att klubbarna går mer mot det här, man pratar 50-50 fördelning i matcher. Sen vet jag ju att HV var väl lite ryckte i Söderström i Skellefteå nu. Det snackas ju om att det är klart att han stannar där. Och Söderström-Dickov hade väl varit den ultimata lösningen. Då tänker jag 50-50, 60-40 någonting sådär. Då är vi nog rätt på det. Sen har jag svårt, jag vet inte om man vågar gå med Dickov plus en av junisarna där. Det känns kanske lite svajigt, tänker jag. Vi får se lite, men jag gillade den värvningen, att man snabbt agerar, att man signar ett tvåårskontrakt. Sen hade det ju varit fint om man kan fortsätta som man har stått de här matcherna. Arbetsprovet är ju ganska litet fortfarande, men det vi har sett är ju att han har sett otroligt tät ut, och de matcher han har stått har ju faktiskt gett laget en chans att vinna matcher, och det är väl ändå det viktiga där. Så vi får se var det landar, men jag har svårt att se att man går för en riktig, riktig uttalad kanon första målvakt för en stor peng. Utan då tror jag mer man jobbar lite mer brett, där två målvakter får kriga om det lite, som det kanske är med, vad heter han, Engvall i Skellefteå med, va? Och Söderström. Så vi får se det. Nästa, lite mer silly kanske. Om jag säger AIKs huvudtränare Anton Blomqvist ska ju enligt Sillykungen Johan Svensson vara klar för HVs ledarstab nästa år. Och då pratar vi då har vi två alternativ egentligen. Att han går in som assisterande tränare, ansvarig för backar, för det är det han har haft som ansvarig i AIK. Att Davidsson fortsätter som ass-tränare för forward står ansvar, och Johan Lindbom som head coach. Det är det första alternativet. Det andra alternativet skulle vara att Blomqvist, efter att ha marinerat stå i Allsvenskan i en storstadsklubb, inget storlag, men en storstadsklubb med allt vad det innebär, att han får ta steget upp direkt som head coach. Johan Lindbom återvänder till kontorstjänst som någon form av klubbdirektör / GM kanske, och att Pelle G fortsätter och Johan Davidsson fortsätter. Vad tror du att vi landar här någonstans, Carl?
Jag tycker det är ett väldigt intressant namn som jag tror jag har varit uppe på tapeten ganska många gånger förut. Framförallt när vi tittade på vad som skulle komma in inför denna säsongen. Där var kanske lite mer Carl Helmersson aktuell. Mannen som just nu är i Västerås. Men det känns som att det alltid varit ett namn, liksom till exempel Martin Fylander som haft lite HV skrivet på ryggen tillsammans med Niklas Eriksson och en rad andra tränare också. Jag tycker det är ett intressant namn. Jag vet inte om jag blir ganska påverkad av Montén-situationen nu, där man blir direkt taggarna utåt spänd när man tar in ett ganska icke-rutinerat, han har varit i AIK ganska länge, men det är ändå ett icke-rutinerat namn när det kommer till SHL-kretsarna. Och det är det som jag känner ger mig lite taggarna utåt när det gäller det här. Ett fantastiskt namn som skulle vara bra om vi skulle varit i Allsvenskan fortfarande. Då tycker jag jättebra, och jag tycker därför att det är jättebra att enligt Johan Svensson, Mr. Maddock, så gäller det här kontraktet även om vi skulle åka ur. Inte att vi ska prata om det nu, men det är ändå skönt att veta att det är han i sådana fall som skulle vara där ifall vi hamnar i Allsvenskan nästa år. Men vad vi ska komma ihåg också är att en väldigt intressant sak var ju att Johan Svensson sa ju att det här är mannen som ska vara assisterande tränare nästa år för att ge Johan Lindbom det här extra året som han faktiskt skrev på för. Samtidigt så kunde vi höra i Sportbladets podd, vad heter det? Hockeymorgon tror jag heter. Där Thomas Roos sa att de har fått uppgifter på att han är klar som huvudtränare nästa år. Och att Johan Lindbom kommer direkt träda tillbaka till klubbdirektör. Eventuellt få någon slags ny GM-roll istället. Så vi har två källor som säger två helt olika saker. Men båda säger ju att Anton Blomqvist är klar för HV71. Så den ska vi egentligen nästan... Den kan vi nästan ringa in som klar i princip om båda säger det.
Kan det vara så här, tanken är att han ska ha ett år som ass nästa år, alltså nästa säsong, för att sen ta steget upp som head coach när Lindboms kontrakt går ut. Det känns väl kanske som den mest rimliga lösningen, för då behöver du inte göra några större personalförändringar kommande säsong. Men det är som du säger, det spelar ingen roll vilken tränare som kommer upp på tapeten. Så blir det så här, ja du, ja, hur ska det gå? Ung, orutinerad, vad är han, 34 år någonting eller något? Han är ung, så att, men att han är klar, det kan vi nog räkna in. Sen får vi se lite vad det landar någonstans i tränarstaben där. Men skulle det vara så att han tar en ass-roll, det innebär ju då att då får de göra sig av med Pelle Gustafsson i så fall och offra ännu en assisterande tränare under en säsong eller efter en säsong, vilket väl väcker lite frågor då. Då tänker jag kanske att i så fall har man någon form av skräddarsydd tjänst för Pelle G, där han får vara någon form av ansvarig för J20 eller J18 eller någonting. Det är väl tanken där. Det, nu bara gissar jag och spånar jag. Det är inget jag har hört från någon källa något, utan det är bara en högst personlig tanke. Där.
Nej, och annars så hade jag känt det optimala kanske för Pelle G's utveckling. För jag skulle absolut vilja se honom i ett HV-bås i framtiden. Det är väl att han skulle få lite jobb och göra lite allsvenskan. Det blev lite för mycket känslan att direkt komma upp till SHL och ta hand om en backsida på SHL-nivå. Men vi ska ju dock säga också att han inte fått riktigt det materialet han kanske behöver för att göra en bra grund, kunna utöva sin grundidé i det defensiva spelet. Men jag tycker det är väldigt intressant med Anton Blomqvist. Det är det, för han har verkligen ändå nu kunnat vända på den här skutan med AIK, för han har ju haft några säsonger där det varit lite trevande. Men de har också haft ganska stora ekonomiska problem. Och det är väl egentligen först nu som han har fått lite mer att jobba med och fått lite mer utdelning från sina spelare. Där de faktiskt är med i toppen och utmanar topplagen. Så att det ska bli en väldigt intressant resa att se hur han kan ta AIK i sluttampen på denna säsongen.
Absolut. Nästa lilla silly. Nu fick jag ju leka Mr. Madhawk Junior här igår. Då jag skrev på X att Björn Melin är ny fystränare i HV71 från och med nästa säsong. Och den är 100% klar. Det vet jag. Sen om den kanske redan har presenterats innan den här podden är ute då. Men så är det. Och ja, och det blir intressant, för jag menar, egentligen har ju alla positioner bytts ut i HV några gånger senaste åren. Styrelse, tränare, sportchef, målvaktstränare och så vidare och så vidare. Och det har varit egentligen den enda tjänsten som har varit konstant under, jag vet inte hur många år under Sunset har varit, men jag tror att vi är uppe på nästan 10 år eller någonting sådär, va? Och in kommer då Björn Melin, har jobbat som personlig tränare sista åren och också delägare till gym tillsammans med en viss Teemu Laine. Och sen så här, jag vet inte hur HVs försäsongsträning bedrivs. Jag skrev någonting också, jag fick lite mothugg igår, att de har halkat efter på det området. Och jag menar lite med det är att även där finns det en strukturell, något fel, strukturellt fel i organisationen. För att det var ju så här att det är spelare som inte har klarat testvärden under sommaren. Det är ju liksom, det vet vi ju, det har vi ju inte fått bekräftat. Och att sådana inte siffror följs upp och inte får konsekvens för spelarna, utan spelare ska spelas i form. Då menar jag att det är ju något också där lite... Det är något fel i organisationen. Det är inte Sandstedts fel att det är så. Men hur det kan godkännas och sen bara gå vidare och sopas under mattan. Det kan jag tycka är intressant. Och även det här att många hör av sig nu och säger att ja, men HV har många skador. Ja, men det kanske inte är beroende av det. Och sen är nästa att HV är för dåligt tränade. Jag tror inte HV är för dåligt tränade. Utan det är mer att, det har vi också pratat om innan, att till, har man mycket tid i egen zon och jagar puck, då blir du ju trött i slutet av matcherna. Det är ju ingenting, jag tror de har liksom hyfsade fysvärden. Det jag ändå tror är att det har inte hänt så mycket nytt, det har inte varit någon ny input, utan det har varit mycket tid i gymmet, det har varit mycket löpning ute på Elmiafältet 24-7 hela sommarna, spelare får sköta sommarträning på annan ort för många veckor. Det är det jag reagerar mot, att det inte liksom kommer någon nya influenser, någon som tänker annorlunda och har en liten bredare syn på det. Det är det jag menar med det. Och där inbillar jag mig, jag tror, slash hoppas, att Björn Melin genom de här åren som liksom jobbar som PT, har gjort de här utbildningarna, att han då kan komma in med nya infallsvinklar på hur en försäsong ska bedrivas. Det är min take på det hela.
Ja, och vi hade ju faktiskt under livequizen, liveshowen som vi hade på Leris, så hade vi ju David Fredriksson, men även David Ullström, som vi pratade om just det här. Och jag vet inte, det är kanske någonting du skulle ta upp och du får gärna utveckla det. Men David Ullström såg ju upp det att individuell träning är den moderna träningen när det kommer till hockeyn. Vi alla har olika kroppar. Det tror jag vi alla vet, eller hur? På något sätt är det ju ganska konstigt då om man förväntar sig samma resultat fysiskt av alla spelare som har olika kroppar genom att göra samma övningar. Det är ju inte riktigt så det går till, utan alla har ju sina behov, alla har sina tillväxtperioder. Alla har sina sätt och sina motiveringar till att bli större och starkare och få bättre kondition i gymmet och i löparspåret. Och med detta sagt då, så om det här stämmer som vi är inne på just nu, att HV riktigt inte håller den linjen som så många andra SHL-klubbar gör med individuell träning, då är det ett ställe där jag absolut tycker att vi måste börja titta på och göra förändringar för att kunna skapa den här grunden som ändå är så otroligt viktig inför säsongen. För det här är ändå en grej som du gör som ska ligga till grund för hela resten av säsongen. Det är ju det här som blir avgörande i slutet av säsongerna. Och som du säger, att det är väldigt svårt att vara pigg och alert i slutet av matcherna när man fått jaga puck hela tiden. Det är ju dessutom väldigt svårt också att hålla på och jaga puck hela tiden om man även inte får några resultat med sig, så det blir en dubbelsmocka. Att visst, vi hade kunnat jaga puck och vara jättedåliga i matcherna, men om vi ändå vinner så blir ju det någon slags motivator i det hela, att ja, vi vet att vi kommer få slita hjärnet ur oss denna matchen, men vi vet att vi är farliga ändå på de få chanser som vi väl får när vi har pucken i 35-40% i matchen. Så att detta är en grej som jag ser väldigt mycket fram emot och ser vad som kan hända. Björn känns som en otroligt gedigen gutt. Så att, men är detta någonting som kommer ske först till nästa säsong? Du kanske finner på det, eller är det nu direkt?
Nej, den informationen jag har fått är ju att från och med nästa säsong, och det är klart att försäsongen drar väl igång någon gång på vårkanten där, så att det är ju bara, vi snackar ju bara egentligen 2-3 månader bort då. Då kan vi väl säga att Anton Blomqvist sätter vi en grön check för bock. Vi sätter en grön bock bakom Björn Melins namn som fystränare. Om vi tittar lite på nuvarande trupp, var det en intervju då med ordförande Andreas Davidsson här förra veckan tror jag. Där då sägs att man letar ju brett. Han eller och nubben letar ju då back eller forward. Man har enligt utsagor då skannat av marknaden i Schweiz, i AHL, i Finland och i Allsvenskan och i SHL. Men det verkar vara en oändligt tunn marknad. Och för det finns ju inte så mycket värvningar. Jag menar, jag kan tänka mig att Oskarshamn letar förstärkningar, Modo letar förstärkningar, HV letar förstärkningar, Malmö letar förstärkningar. Och säkert även topplag och vill ju rusta inför ett slutspel. Då är ju, när HV var bra på den tiden, då var det ofta någon förstärkning som kom. Alla Lehtonen i slutet innan transferfönstret stängde. Och då tänker jag att det kommer ju naturligtvis uppstå några namn. Och då tänker jag att det blir en huggsexa om dessa. Och då kommer väl lönerna och priserna trissas upp till en närmast orimlig nivå. Sen är det ju en avvägning då. Men ja, jag har ju varit säker på att det skulle komma in ett eller två namn. Men nu är vi, 10-11 dagar kvar till fönstret stänger igen här. Så vi får se lite var det landar. Och ja, jag vet inte, vad har du för tankar där?
Nej, det är att även om HV har en massa pengar att värva för, vilket ja, de sa att vi har pengar och jag tror att vi har en ganska fet påse att värva för, absolut, om det skulle komma upp något namn. Det handlar ju mer om att spelaren ska vilja komma hit. För att det är ju egentligen 14 alternativ den här spelaren kommer ha att välja på egentligen. För att alla är på något sätt i ett utsatt läge. Och det är väldigt jämnt dessutom. Så att det finns positioner att ta genom att förbättra sin trupp nu, trots att det bara är 10-12 matcher kvar av säsongen. Men, och det vi ska säga är att de här sämre spelarna som det ändå kommer vara när de kommer ut på marknaden, det blir väldigt dyrt om man ska ta in de här spelarna som du är inne på. Oskarshamn tog ju in en Markus Nenonen från finska ligan som är, ja, det är väl lika trubbigt som namnet egentligen säger. Och Örebro har tagit in en Danik Martell. Där kanske vissa utav er, jag vet inte om du har sett det här Jonas, men Mattias Persson på Örnsköldsviks tidning, numera Hockey News, får vi gratulera Mattias. Kom ut med uppgiften om att den här Danik Martell som har spelat 39 matcher och gjort 23 poäng i finska ligan, en forward, kommer resteren av säsongen tjäna $150,000. Det vill säga 1,5 till 1,8 miljoner kronor egentligen. Och då är det inte ens inräknat de sociala avgifterna. Så att någonstans går vi där upp till över 2 miljoner i alla fall. Om man tänker så här då, om vi ser tillbaka till att HV tog in Nick Shore och uppgifter kom ut om att han skulle tjäna ungefär 2,8 miljoner kronor, men vi ändå skulle få ut 6 månader utav honom. För samma peng igen nästintill så får Örebro en Danik Martell i ungefär 10-12 matcher som gjort 23 poäng i finska ligan. Och vi har Nick Shore som har gjort typ 23 poäng på 28-29 matcher. Den har ju utvecklat sig väldigt bra, kan man ju minst sagt säga. Men jag skulle väl ändå, jag är lite kluven där om hur HV skulle göra egentligen om det skulle uppstå namn. För att vi har ju ändå en ganska bred trupp. Det är ju definitivt backar vi skulle in i sådana fall. Forwards är jag lite mer lugn med. Bara vi löser det defensiva och har stabila backar så känner jag mig inte jättepanikartad när det gäller det.
Nej, det är ju som du säger, vi kan väl ta det backsidan där. Seppele har ju diskbrock. Nu är inte jag någon läkare eller doktor, men jag har svårt att tänka mig att man kan mirakulöst tillfriskna från det och kunna spela hockey på elitnivå inom ett par veckor. Och ja, alltså vi satt ju och pratade om det här i veckan. HVs backsida just nu då, då har ändå Fransson exploderat och varit otroligt bra. Nu har han varit avstängd. Att vi sitter där egentligen med Nadella Strålman som får då bada istid och sen plocka ihop resterna av det. Där det ser väldigt, väldigt stökigt ut. Och det är klart att, men nu, jag kan inbilla att HV har jagat en back i en månadstid ungefär. Så att ju mer man tänker på det, jag har svårt att se att det kommer dyka upp något. Utan det kanske är den här befintliga truppen man får gå in med då. Eller om man hittar någon back i Allsvenskan som man då får köpa loss dytt eller hyra på något sätt, eller ett lån. Som då kanske mer avlastning sjundeback eller gå in liksom och döda några minuter. Det är kanske där vi landar till slut.
Ja, en sån grej. Jag kanske är arrogant när jag säger det på det här sättet. Men det känns ju som att borde vi inte kunna skicka en del juniorer och få tillbaka lite mer etablerade hockeyallsvenska spelare. Det borde ju vara väldigt attraktivt för dem egentligen. Om man bara tittar till hur bra till exempel Viktor Sjöholm var i Södertälje och Hugo Fransson var i Nybro dessutom. Det känns som att, för jag menar, vi har en hel del bra backar som kommer upp. Jag säger inte att vi necessärt ska ta någon från J20 bara direkt och skicka ner, men kanske Axel Landén, varför skulle inte han kunna skicka ner egentligen? Han har ju gjort det väldigt bra i HV, men på något sätt känns det kanske som att vi behöver in något lite mer stabilare och att det inte ska behöva hänga på en 05 Axel Landén som gör sin första säsong i HV, som egentligen inte skulle vara här. Men det är bara en liten tanke jag har. Det är ju kanske så till och med att de inte ens vill släppa några backar från Hockeyallsvenskan. I alla fall inte några som är bra nog för att HV skulle vilja ta in heller. Det var ju lite snack om att en Simon Åkerström skulle komma in från Tingsryd där, som Mr. Maddock rapporterade. Men om inte den gått igenom till nu, med tanke på att det ändå Tingsryd vi har att göra med, så känns det som att det kanske inte kommer gå igenom alls. Men det återstår att se hur det utvecklar sig. Det finns ju ändå 10-11 dagar kvar på fönstret och det kanske öppnar upp sig lite grann. Men som vi var inne på så kommer det bli en riktig huggsexa om det.
Det kanske blir så att alla vi bottenlag där kör med befintliga trupper, så blir det ju ett head-to-head race med helt jämna förutsättningar där inte plånboken avgör. Det hade väl kanske varit uppfriskande på ett sätt också. Nästa punkt, Karl Andersson, har jag skrivit med versaler, summera ödesveckan. Själv satt jag i måndags inför en veckas tre matcher och skrev krav 6 av 9 poäng. Jag vill ha seger hemma mot Oskarshamn. Den kunde vi nog checka av, kände jag, lördag eftermiddag innan ett uppehåll. Då är HV fryntliga och glada. Jag vill också ha 3 poäng mot topplaget Färjestad, för att i tisdags var Färjestad haft sin obligatoriska formsvacka som topplagarna kan ha någon gång i januari när det är grå vardag för dem. Och Färjestad var inte speciellt bra i den matchen tyvärr. Men där blev det 0. Timrå borta en torsdagkväll. Där hade jag skrivit en fet nolla innan, för det vet jag nu. Jag kommer ta min sedvanliga rant om bortaspelet här snart. Så det blev då 3 av 9 poäng. Och då är vi då 1 poäng per match. Och det är ju lite för lite, så att oavsett att det blev tvåsiffrigt igår, så blev ödesveckan för mig ett IG, icke godkänt. Vad har du för tankar om det här, Carl?
Ja, mina tankar började egentligen direkt efter lördagsmatchen mot Frölunda där. En match där som vi gjorde väldigt bra, som jag tror väldigt, väldigt många kommer hålla med om. Jag tyckte vi pressade Frölunda väldigt bra. Vi skapade oss själva lägen där egentligen det absolut, absolut mesta var bra utöver effektiviteten på att sätta de här otroligt bra lägena som vi skapade oss själva. Att ha 7 frilägen och inte sätta en utav dem, det är helt otroligt. Och jag gjorde bara lite snabb huvudmatte egentligen på det och tänkte att okej, men om man sätter i snitt ungefär en tredjedel av alla frilägen man får. Jag har bara tagit den siffran och ingenstans, men den låter ganska rimlig. Om man får 7 frilägen, då har det någon helt astronomisk siffra på att man skulle missa alla 7 av de här frilägena. Men sen förstår jag ju också att målvaktens självförtroende går upp med tiden, att man räddar fler frilägen och på så sätt minskar det chansen att du sätter nästa friläge och att det sätter sig i ditt huvud. Men jag kan ju säga att det var i decimalerna verkligen. Vi snackar 0,1-0,5% chans att du missar 7 frilägen på match. Och där har vi ju då en kvittering, för att vi får ju 2 frilägen efter 2-1 inom sista minuten på matchen. Och jag vet att vi har någon i ribban och Lench är ju så gott som fri, alltså öppet mål efter det här. Att när han tagit sig förbi Lasse Johansson med, vad är det, 3-4 sekunder kvar. Nej, men efter den matchen så kände jag bara, alltså jag kände mig arg, fast jag kände också att det finns ingenting jag kan vara arg på. Visst, effektivitet finns inte där, men det finns, jag kan liksom inte vara arga på dem på något sätt riktigt. Och någonstans där var det jobbigare. För att om man ändå har någonting att vara arg på av rimliga skäl, så blir det på något sätt att man kan få ut någon slags frigörande känsla utav det. Nu tog vi upp ödesveckan här, men jag fastnade liksom någonstans i det här, och det jag vill komma med det här är att jag försökte rada upp lite punkter efter det inför den här ödesveckan som väntade, där jag bara försökte motivera mig själv, försöka rannsaka okej, men vad liksom pekar positivt nu för oss, vad har vi för oss egentligen? Och då har jag radat upp några argument här egentligen, och då tog jag som första argument att Modo, Malmö, Rögle och Örebro är fortfarande fullt indragna i bottenracet. Argument 2, vi har 9 hemmamatcher kvar och 6 bortamatcher kvar. Argument 3, bästa tillfället att möta Färjestad på tisdag som sviktat rejält senaste matcherna. Argument 4, formen är mycket sämre på Rögle, 5 raka förluster samt extremt bleka mot HV71 senast. Modo är inne i en djup svacka där man dessutom gett upp sin tilltänkta första center Mikael Rohoma, och det inte finns någon marknad att ersätta honom på. Vad är vi på argument 5 tror jag? Vi behöver inte plocka lika många poäng på bortaplan med tanke på att alla hemmamatcher finns kvar. 9 stycken jämfört med 6, och idag så är det ju då 7-5 skulle jag gissa. Argument 6. Vi har 5 matcher kvar mot övriga bottenlag, varav 3 hemmamatcher. Och argument, vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 då. Spelet mot Frölunda visade på kvalitet. Punkt. Allt, precis allt, hänger på om vi tar med oss prestationen till nästkommande vecka. Och den sista punkten där då är ju ganska minst sagt aktuell. För att det är ju den punkten som vi egentligen sviktat på mest av alla de här punkterna jag precis radat upp. För att vi är inte med i Färjestad-matchen. vi har chansen, för att man märker ganska tydligt att Färjestad är inte tillbaka från sin svacka i tisdags. Det finns läge. De gör bara två mål. Vi har öppna lägen. Vi har Isak Brännström sätter fått friläge och den bränner han en och en halv meter utanför, nästan är känslan. Redan Lensch får egentligen lika mycket öppet mål som Marcus Lilles Nilsson fick uppe i Karlstad när Joni Ortio inte står på huvudet, han står på klubban egentligen och slänger ut den, och likväl så gör Max Lagacé samma sak med sin handske och räddar ett mål som ska vara en mål 99 gånger av 100 för att ta i underkant. Torsdagsmatchen som du tog upp, ingenting att säga. Alltså där möter vi snarare seriens mest formstarka lag tillsammans med Frölunda jämfört med Färjestad som är svagaste. Jag tänker väl Oliver Johanssons mål mellan benen säger väl egentligen det mesta om självförtroende på det ena laget jämfört med oss. Och så nu då lördagsmatchen mot Oskarshamn, där faktumet att Johan Lindbom och Martin Ferlander tar sin timeout inom 8 minuter av matchens start. Det är väl ganska helt otroligt. Om man själv hade kunnat tänka sig det här inför, så kan man inte riktigt bygga upp det scenariot hur det skulle kunna ske.
Ja, någon hockeyanalytiker eller statistisk. Jag måste mejla någon i veckan. Det kan faktiskt vara världsrekord att båda coacherna känner sig nödgade att dra sitt kort för ett samlat lagmöte efter mindre än 8 minuter. Det säger ju en del om hur virrigt det är i, för all del, Oskarshamns försvar, men också i HVs försvar. Och det har ju inte blivit någon förbättring där egentligen. Sen att Oskarshamn hissar vit flagg efter egentligen 4-1-målet där.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är fine så. Men jag ska vara ärlig, det är en match jag inte har sett den här säsongen på plats eller på tv eller i efterhand. Det är faktiskt Frölunda-matchen, för då satt jag på afterski uppe i Sälen och sjöng Sweet Caroline och Michelangelo. Men så upp på kvällen så tickade du in massa sms och sådär. HV gör en otroligt bra bortamatch. Nu det här fortsätter de så här bara. Och då blir jag nästan så här igen då, att jag blir irriterad för att folk ser synpunkt eller ser ljuset. Då ska jag tillbaka till någon. Ja, nu finns det ingen kolumn för bra kämpat, bra insats. Det är ju 0 poäng ändå på bottaplan. Och även i torsdags när man sitter här hemma 5-7. Ja, men jag sitter där som en liten naivt litet barn och tror att nu vänder det. Men det ser man direkt att det är samma sak. Så nu kör jag min rant igen. Jag har ju min sedvanliga nu med bottaspelet. Nu har vi tagit 7 av 63 möjliga poäng. Vi har vunnit 2, enkel 2, av 21 bortamatcher. 2 av 21, 7 av 63 poäng. Det ger då ett poängsnitt på enorma 0,33 poäng per match. Och jag har sagt innan och säger det igen, det är något som händer när den här vita tröjan åker på. De blir så små och ynkliga. Så att jag vill påstå att jag har känt mig så liten en gång. Det var när jag drog ett vårdarskott under min tid som en barmigt dålig soldat på Eksjö garnisons skjutfält. Någon övning man glömmer att göra patroner och smäller till, och en kapten kommer fram till mig och skriker: vem var det? Och jag svarar med så här ynklig röst, och nu är jag HVs bottaspel. 31-13 Ragnarsson. Så är HV så fort de sätter sig på buss till bottamatch. Och jag ställde en så här retorisk fråga till innan vi gick i sändning. Så här, det skulle kunna vara så att HV kanske tar, de vinner en bottamatch till. Då skulle man vinna då 3 av 26. Kan man då rent teoretiskt egentligen ha två lag efter sig i en tabell? Det är en ganska filosofisk fråga man kan fundera på. Om man kan åka runt och förlora en hel säsong på bortaplan och ändå på något sätt lyckas ta de poängen. Ja, där är jag lite så här... Ja, där är jag... Går det verkligen?
Nej, du var ju inne på världsrekord. Det känns som att det måste finnas något där också. Jag vet ju, jag minns ju att Djurgården hade en liknande säsong när de var uppe i SHL för några säsonger sedan. Då hade de, och jag minns inte om de hade tagit 16 raka hemmamatcher tror jag. Och de slog, jag vet inte om de bara slog klubbrekord eller om det var SHL-rekord för elitserien också. Men det är ju helt fantastiskt, det känns konstigt att säga fantastiskt i de här sammanhangen, men det är helt fantastiskt imponerande ur en negativ bemärkelse hur detta kan liksom få ske egentligen. För jag kan liksom inte undkomma den här känslan av att du spelar ju på något sätt med ingen som helst press. Du ska bara vara på alltså en annans hemmaplan inför deras nära och kära och förstöra för dem. Det är en helt annan grej, tänker jag, om jag skulle skrina in i Husqvarna Garden med alla mina nära och kära som sitter och tittar, inte bara i arenan, men som tittar hemma ifrån tv och folk har lagt pengar på dig. Jag fattar liksom inte hur man inte kan spela med mer axla ner. Hur man inte kan ta sig an den känslan mer att vi har ingen press här. Det är inte de här människorna vi kommer göra besvikna om vi förlorar. De vi gör besvikna liksom finns inte här på plats och kollar på oss. Men jag vet inte, jag kanske är unik. Eller så har vi bara ett väldigt unikt omklädningsrum som inte alls kan sympatisera med de här känslorna som jag har.
Nej, ja, och det har vi ju pratat om några gånger innan den här podden. Men, och det finns ingen lösning, det finns inga svar. Då hade de ju löst det på något sätt. Men det är som du säger också, att hur man inte bara kan komma till bottalagets fest och bara förstöra den. Jag skulle förstått om HV hade det jobbigt igår, att de tycker det är skitjobbigt att komma ut i en match man måste vinna mot ett bottenlag. Men då känns det som att nej, men nu är vi påslagna. Nu, idag var det roligt med hockey. Skönt, ingen resa liksom. Vi värmer upp hemma och har det gott och fint och dricker lite elva kaffe och sådär. Och det har ju varit, jag vet inte vilken match i ordningen som Lindbom då efter intervju efter matchen. Jag tror, var det mot Timrå nu? Borde det varit, va? Då han kallade insatsen usel, i alla fall första perioden. Och det har vi nog skött 7, 8, 11, 84 gånger nu den här säsongen. Och nu, det är liksom, den signalen som man skickar nu, den är ju körd liksom. Det har han ju sagt nu 4-5 gånger. Så den veckaklockan, den ringer ju inte i omklädningsrummet. Och då undrar jag så här, men varför kommer det inte någon, varför kan ett lag inte sitta i en buss eller ett flygplan upp och bara känna, idag, ursäkta mig mamma, nu jävlar. Nu ska jag göra min bästa prestation ikväll. Jag ska göra det. Varje bytte. Den här matchen. Om alla har den inställningen så måste man kunna vinna några bortamatcher också. Men istället, det är så mjukt. Det är så blött. Och det måste vara så tacksamt för lagen som möter HV på hemmaplan. De står ju typ och skrattar. Vad hette han där medioker spelaren? Han gjorde något mål. Alltså gjorde något fint och drog upp den liksom mellan benen på sig själv. Vad är det? Tre spelare går och tar någon annan spel. Det är ju hockeybocke. Det är korpen när jag drar ihop ett gäng och spelar innebandy. Då kan man göra något fint mellan ben och hänga upp den i klykan. Det ska inte vara tillåtet i SHL. Ett HV som är desperata. Alltså de är så här, HV har en kompis på bottaplan. Har någon lag problem, någon spelare som måltorka, då ringer de ju Siri. Ge mig någon lätt motståndare och Siri skickar upp HV. Och det är 3-1-4-1. Och det är alltid de ledande spelare som har haft en måltorka på 3 månader. Titta, de har gjort sina mål. Och så växer de med det. Och sen 2 dagar senare är det match hemma på Garden. Och då kan det vara en helt annat. Fjärde bästa hemmalag, 2 poäng i snitt.
Bå! Jag ska säga för de som lyssnar att det här, det är inte bara, om ni njuter och blir lite skrämda av att sitta och lyssna på det här, då ska ni bara veta hur det är att sitta i samma rum som den här mannen just nu. Det är en ilsken Jonas Ragnarsson, men det är, jag förstår honom och jag köper det till fullt ut. Och jag tänker att de flesta som lyssnar på det här köper det också. Men det, jag såg en ganska rolig bild faktiskt i samband med det där Oliver Johansson-målet i Timrå. Alltså. För det var någon som hade lagt ut en bild där man skulle räkna hur många HV-spelare tittar på puck. Och då såg man ju inte bara 4-5 spelare. Jonas räknar med fingrarna här nu synligt. Så. Då kunde vi inte bara räkna 3-4-5 spelare på banan, utan vi kunde ju även börja räkna på bänken alla som tittade på pucken. Men det var ingen som tittade på Victor Sjöholm, gick och markerade Molgan mitt i egen zon. Nu snodde jag ditt Molgan-referens bara så du, om du märkte det.
Det är helt okej. Det finns alltid läge till att referera till Molgan i alla former av poddar och bloggar. Det är fint någonstans. Ja, nu gick jag igång här, kände jag. Men var det, nu känner jag bara så lite kaffe. Var det ödesveckan när vi klarar här? Eller? Så jag får andas lite och ta lite vatten. Jag får be om ursäkt där, Karl, om jag skrämde dig med mitt... jag blir så upprörd ibland. Vad hette han, Junisen, sa du, som fick leka McDavid? Vad hette han? Johansson? Ludvig? Nej. Oliver Johansson. Ja, ja, det är stort. Hopp, jag har andats, tagit lite kaffe, jag har tagit min lugnande medicin här nu. Nästa punkt som vi har skrivit ner här har vi skrivit framtid. Vi kommer ta framtiden, den kortsiktiga, med matcherna som är kvar och vad vi tror om det. Men också nubbens framtid är väl alltid en liten het potatis där vi naturligtvis inte har några klara svar. Det jag ändå lite reagerat över när man kollar runt och kollar med lite källor till höger och vänster är att, och det här är min känsla, det är det lilla pustet jag har lagt, att det känns ändå som att på något sätt att nubben har två kallade övervakare, om man ska vara elak, bollplank om man ska vara snäll, i då ordförande Andreas Davidsson och headcoach Johan Lindbom. För att de var ju uppe här på ett möte och träffade då Anton Blomqvist uppe i Stockholm, eller om det var Jaga Scout. Att det är då Andreas Davidsson som frontar det här i media och säger att de varit uppe i Stockholm och träffat de här personerna. Och då tänker jag lite så här, att i vilken annan klubb eller förening har en ordförande det är liksom att kunna vara med på de här mötena? Ska den personen överhuvudtaget styra den form av verksamhet? Har inte han lite mer övergripande tankar om hur den dagliga verksamheten ska bedrivas i styrelserum och sådär? Ska han verkligen vara och liksom grotta ner sig i den sportsliga verksamheten? Det tror jag inte något annat lag ha på agendan. Sen om det är bra eller dåligt, jag blir mest förvånad över att det är så. Och det är väl lite den känslan man får också, att det är inte så att nubben är jätteverksam ute i media nu heller. Han har ju haft en otroligt låg profil sista månaderna. Och det är ju också så att Davidsson kommer ju lämna sin plats som ordförande efter den här säsongen, sitta kvar i styrelsen. Och ska han då vara den som piskar fram det här enligt temat liksom fat and happy, inte längre? Så är frågan då att ska han vara med i de besluten, om han då ska ta ett steg tillbaka nästa säsong? Ska då nubben plötsligt få nytt förtroende att vara den som bestämmer över värvningar? Samtidigt som Johan Lindbom då, som nyss var klubbdirektör, nu är nere i båset. Jag får ingen riktig struktur på verksamheten riktigt där. Och det finns väl inga svar där, men förstår lite att jag är lite förvirrad.
Jag förstår absolut, och jag kan inte annat säga än att jag går i lite samma tankar. Vad som gör mig väldigt fundersam är att det inte sipprar ut mer om att HV skulle om att HV letar ersättare kanske till nubben, om det är nu så att man gör det. För det känns som en sån sak som kanske inte skulle kunna hålla så himla hemlig, speciellt med tanke på att det rapporteras en hel del om att nubbens förtroende just nu är ganska rökt. Att inte mycket aktivitet görs kring nubben utan att Johan Lindbom eller Andreas Davidsson har koll på det eller har översyn med det. Det gör mig liksom lite... Jag ska inte säga att jag är orolig eller så här, men jag tror att jag blir liksom lite fundersam till vad som faktiskt pågår i klubben just nu. Och speciellt också med tanke på att vi behöver ju ändå på något sätt förbereda oss inför nästa säsong. Om det är så att vi skulle lyckas hålla oss kvar i SHL. För att på något sätt att om vi inte gör jobbet nu för att förbereda en trupp till nästa säsong. Då finns det egentligen ingenting som säger att vi inte skulle hamna i det här kaninhålet igen nästa säsong. Och så hamnar man i samma sits då. Och man förbereder inte tillräckligt mycket under säsongen för att man vet inte vilken liga man spelar i. Så blir det så även inför nästa säsong. Ja, du ser ju vart jag är på väg med det här egentligen. Det är ju dock väldigt svårt för en sportchef att planera en trupp när man inte har något förtroende och om man även inte ens ska vara kvar i klubben till att see it through med den trupp som man byggt. Det ställer jag mig ganska mycket fråga över. Om inte det är så att då Johan Lindbom och Andreas Davidsson har tagit över och faktiskt håller på att titta på spelare fram till nästa säsong. Jag har ingen aning om det är så att de skulle ha en sådan makt till att kunna göra något sådant. Men ja, jag ställer mig väldigt mycket frågor egentligen. Nubben har ju ändå byggt till exempel ett Timrå precis innan han lämnade, som var väldigt bra. Men samtidigt så hur lätt är det, eller hur svårt är det att misslyckas när man lyckas ta in Anton Lander, Emil Pettersson, Jonathan Dahlén, Anton Verdin, Filip Hollander. Nu tog inte han in Filip Hollander också, tror jag inte, men övriga är ju minst sagt säkra kort, om man säger så. Nej, så jag vet inte riktigt vad som pågår just nu. Det är väl inte en sån fråga man skulle kunna ställa till Kent direkt utan att man på något sätt, ja, gör det ganska upprörande. Men vad som är helt klart är att han syns ju inte så himla mycket i media, vilket han brukar göra normalt sett. Och det tycker jag väl är en ganska stor fingervisare till hur hans position i HV är just nu.
Diffust, sa Bull. Men du, jag tänker att vi går vidare till den lite mer omöjliga framtiden. Det återstår 12 matcher. 7 hemma, 5 borta. Tabellen är ju tajt. Det kunde varit 8 poäng upp om det hade gått riktigt käpprätt igår. Nu är det 2. Och hela målskillnaden uppäten. HV tog in alltså 15 mål på en omgång. 9 plusmål för oss och minus 6 för Modo. Och det kan ju också vara den poängen. Det är ju en, som vi sa innan, det är ju en ren bonuspeng egentligen med målskillnad. Så jag, nu får du lyssna Karl här, för nu har jag tagit fram min kalkylator här igen. Att håller HV sitt hemmasnitt på de här 7 matcherna, man har 2 poäng på match nu, så ger det 14 poäng. Håller man sitt obefintliga poängsnitt på bortaplan på 0,33 så blir det då, ja, så sådär 1,65. Slår man ihop det då så blir ju det 15,65, så plussar vi det på befintlig poängskörd. Så landar vi in på 61,65. Och då är vi då faktiskt där att det kommer krävas i bästa fall 61 och bra målskillnad, eller kanske då 62 poäng för att klara kontraktet. Och ja, mådde vi bra efter matchen igår så är ju klumpen tillbaka nu i magen när man tänker på det. Och det kommer bli ett race in på målsnöret. Det är min uppfattning här. Så länge man inte kan vinna matcher på bortaplan så kommer det bli tufft. Sen ska vi också klart för oss att det är ett uppehåll efter nu är landslaget. Vi börjar borta mot Färjestad och sen kommer nog det mesta avgörande. Vi har 4 raka hemmamatcher. Luleå, Skellefteå, Timrå, Frölunda. Sen borta match mot Rögle och sen den skottdagen 29 februari möter vi Modo hemma. Säg något Karl.
Och vad ska man säga? Det känns som att vi suttit här många gånger och sagt att nu är det ödesvecka. Och det har känts som det varje gång egentligen. Men på något sätt känns det som att om vi slösar bort de här 4 hemmamatcherna som är tuffa hemmamatcher. Det är ingenting som jag förnekar. Men skulle vi slösa bort de här 4 och välja att ha 2 eller 3 sådana här down days som vi brukar kunna ha. Då vi haft en full träningsvecka bakom oss där vi ska och komma ihop så himla mycket som vi gjort så många gånger under så många veckor och vi ska åka så gott på hok och så gott så gruppen ska komma upp. Och så väljer man ändå att ha såna här neddagar. Då kommer det inte sluta väl nästa säsongen om vi väljer att ha den nu inför kommande matcher. För att vi har ett bra läge med ett bra hemmasnitt i poängmässigt och vi har många hemmamatcher kvar. Det gäller att ta tillvara på det här till 100% för att nu efter denna veckan så kan vi nästan börja ticka bort lite lag. Örebro har kommit igång lite mer. De har lika många eller färre matcher spelade, till exempel en Rögle. Och har en hel del mer poäng och ett bättre målsnitt än vad vi har. Så de är snart att räkna bort om inte de skulle på något sätt sjunka igenom med Niklas Eriksson vid rodret, vilket jag inte tror händer. Rögle har vi på lika många poäng som Örebro fast med en match mer spelad. Även där bättre målskillnad. De är 8 poäng upp de båda lagen, så att vi skulle ta ikapp på dem är ganska otroligt. Det lämnar då egentligen ett race mellan HV, Modo och Malmö just nu. Där Malmö har en match mindre spelad och spelar nu om 17 minuter hemma mot Skellefteå. Vi pratade lite innan, jag och Jonas, och där är ju såklart absolut inte omöjligt för Malmö att ta poäng. Speciellt inte om Modo kan åka upp och slå Skellefteå på bortaplan. Tänk, man kan komma upp från Hockeyallsvenskan och slå Skellefteå på bortaplan. Man behöver inte vänta vad det än är 7-8 år som HV gör för tillfället med att slå dem. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är otroligt viktigt, Jonas, bara.
Jag tror att det kommer vara så här. Malmö HV möts i omgång 52 i Malmö. Min känsla nu är att det kommer vara en avgörande match och att HV kanske måste vinna den matchen. Eller ta i alla fall 2 poäng. Det kan vara så. Känslan är nu, i och med att det har varit så tajt egentligen hela säsongen, och det är lite som att säga, HV har varit dåliga, men det har varit andra lag som också varit väldigt, väldigt dåliga. Malmö, Modo. De har inte heller tagit poäng den närmsta tiden, den senaste tiden. Det har ju varit liksom, de har ju förlorat sig ner i botten, många andra lag också. Till och med Rögle och Bro som sa ner och vände. De kan vi räkna bort nu. Så lite HVs räddning under den här tiden, de senaste veckorna, det har ju varit att Modo och Malmö inte heller vunnit så många matcher. Det tittar du frontabell, det är Malmö, Modo, HV och så Oskarshamn kan vi räkna bort. De tre lagen som är i botten. Om du tittar senaste 10 matcherna, senaste 15 matcherna, senaste 20 matcherna, senaste 25 matcherna i stort sett. Och jag tror inte någon av de här lagen kommer komma in någon streak där de helt plötsligt vinner 5 raka 3-er. Det finns inte den kompetensen, tror inte i trupperna. Så det kommer vara det här att man ligger och snittar på en poäng på match, 1,5. Och det kommer vara ett race hela vägen in på målsnöret. Det är den känslan jag har. Och det, ja, om man mått dåligt under säsongen så kommer man nog inte må bättre här nu den senaste tiden. Sen är det ju faktiskt så att HV har ju varit under kvalsträcket sen omgång 4 i stort sett, va? Man var uppe och vände vid omgång 3 tror jag. Så har vi legat under sträcket i över 30 matcher. Och då kan man vara rent cynisk. Varför skulle de inte ligga under det sträcket till 52? När de mer eller mindre bott där nere i dyn sen säsongen började. Ja, så att vi kommer nog inte sitta avslappnade och känna att mellanmjölk och lite vardag här de närmsta veckorna. Utan det kommer vara fullt blås. Det kan vara skönt nu när det är uppehåll nästa vecka, känner jag, för andras lite av att vara nästan en normalt fungerande människa.
Ja, och det gör ju, som jag var lite inne på i början av podden, det gör det ju extremt svårt att navigera vad man säger egentligen när man pratar, ja, egentligen både med er, men med även folk som man rör sig kring om i arenan. För att nu sitter vi här i ett läge att en vinst för HV och en förlust för Modo innebär att vi kliver över sträcket. Men när vi egentligen vet att förutsättningarna inför gårdagen i lördags var att om Modo vinner sin hemmamatch mot Färjestad, vilket var fullt rimligt med att de slog Skellefteå borta, och om HV skulle förlora hemma mot Oskarshamn, vilket var fullt rimligt med att vi förlorade mot Timrå senast, då hade vi ju haft ett läge där vi var 8 poäng bakom och återigen, ja, egentligen 9 då, för att vi hade ju kanske nästan 20 mål i skillnad i sådana fall på Modo. Och vi skulle kanske egentligen suttit här då och egentligen börja titta på Oskarshamn egentligen. Hur vi ska kunna slå dem över 7 matcher. Så att det är ju speciella förhållanden vi har att jobba med nu. Och som du säger, de kommer inte bli bättre. Så att det är risk för mycket. Ja, om man skulle betta så är det inte göra det nu. För att det känns som att våra kappor kommer vända ganska många gånger nu framöver. Men vi har ju inte perfekta förhållanden att jobba med, eller hur? Utan vi får göra de bästa gissningarna efter hjärtat, men även efter hjärnan som vi kan.
Nej, som sagt, det här är nog ett 50-50-läge. Det är ett race mellan 3 lag för att undvika den där förhatliga 13:e platsen. Där vi landar där.
Vi börjar närma oss slutet på avsnittet, Jonas. Men innan vi avslutar det här så tänkte jag att vi ska köra, ja, vi ska leka lite egentligen. Jag såg en väldigt rolig tävling som en viss Johan Ekberg på Värmlands Folkblad la ut häromdagen när han hade intervjuat Gideon Dahlgren, där han hade gett honom en utmaning att han ska egentligen drafta lite SHL-spelare och bygga sitt fantasy-lag med. Och jag citerar tweeten direkt från nu så alla vet förhållandena som denna tävling som även ni kan få göra och kan få skicka till oss. Vi kan lägga ut någonting på Twitter där ni kan få fästa era lag i tråden eller någonting. Alltså från Johan Ekberg, tävling. Du är SHL-GM för en dag. På Punkt 1. Du ska dela ut 12 femårskontrakt utan klausuler. Det vill säga att spelarna kan inte lämna för KL eller Schweiz och så vidare. Vi har dock däremot sagt här i podden att spelare som exempelvis Axel Sandin Pellicka, Noah Östlund bör vi inte ta, för att det är ändå folk som kommer lämna för NHL och det är ju uppenbara blivande storspelare i NHL. Så att vi tar ändå spelare som ämnar för spel i Europa, så blir det lite mer roligt. Du ska alltså dela ut 12 femårskontrakt utan klausuler, en målvakt, 4 backar, 2 centrar och 4 ytterforwards och en tränare. Här kommer då kruxet, för att nu tänkte ni, wow, här ska jag bara plocka in hela Växjö och Färjestads lagbyggen och trycka in det i mina 2 lineups. Nej, det är inte okej. Du får max plocka en person från varje SHL-lag. Så plocka från 12 av 14 lag. Så att en spelare från varje lag, och det blir alltså 12 lag med tanke på att det är 12 spelare du ska välja. Och jag tänker så här, Jonas, att du skulle kunna få börja med att ge mig din head coach samt första femma. Så tar jag min första femma sen och så går vi vidare.
Och så har du tränare först. Mm, då väljer jag, det får bli lite uteslutningsmetoden här, för man får ju bara en från varje då. Där tar vi faktiskt Kalin från Modo. Gjort det bra med små resurser. Jag tror att det är en bra taktiker och en bra matchcoach som skulle gjort... Det hade varit intressant att se honom i en annan klubb med större resurser och bättre spelare. Ska jag ta hela femman, eller? I målet, HV-spöket nummer 1, Högberg från klubben. På backsidan tar vi Joel Persson från Växjö. Tycker jag kanske är SHLs bästa back. Han får en spelare som kanske inte har varit så bra den här säsongen i ett uselt lag. Men jag har tagit snack med Oskar Engsund, så kommer han studsa tillbaka och bli lika bra som han var i Luleå. Så då har vi då Högberg i målet, Persson, Engsund som backar. Sen där ska vi ha en center. Och jag är lite småkär i en tjeck i Färjestad där faktiskt. Tomasek. Och på vingarna sätter vi Malte Strömvall från Frölunda. Jag tror att han kommer få mycket lägen att spela med Tomasek där, för att skjuta, göra mål där helt enkelt. Och så tar vi en läxing på andra vingen där, Max Verno. Och jag har lite, när jag byggt det här laget nu, för vi sa ändå att det var femårskontrakt, va? Då har jag lite för mig själv sagt att egentligen inga 30-plussare. För då är deras brintid slut efter 2-3 år, då sitter vi med baktunga kontrakt sen och så är det stökigt, va? Så det här är en snittålder, vi är ändå på 27-28 och det är en väl, jag tror att Oskar Engsund är 30. Sen är det någon 29-åring, 28, 27, 28, 27 år och sådär. Så att jag försöker vara strikta med inte så många över 30 där. Så det var min första lina plus målvakt plus coach. Så nu är det din tur då. Shoot.
Du funderade inte på att ta ur Oskar Engsund efter att Tommy Ticka kunde jaga i kapp honom igår och vinna pucken där?
Jag tänkte faktiskt det idag, att det kan vara den blötaste försvarsinsats jag sett på länge, när Tobbe Ticka, ja, han flyttade ungefär som en så här, vad heter det, en pedagog på förskolan lyfte ett barn från sandlådan som gjort något elakt mot kompisen Kalle. Det var liksom så, och där är pucken och där är mål. Men alltså, jag tror mer att han är resultatet av att skulle vara en ledande spelare, kapten i ett uselt lag. För han var ju, trots att i Luleå var han ju, han var ju grym under många år där. Så att jag har sagt det, är lite mentalt. Jag har tagit snack med honom där, så jag studsar Engsund tillbaka där.
Yes, och i mitt lag så har jag tänkt väldigt mycket på den här åldersstrukturen. Att jag tycker att mina spelare ska hålla över 5 år. Men samtidigt så finns ett argument att om man har någon som är 34-35, de fungerar ju om man är som Linus Omark. Och om man spelar i så bra omgivning som man sätter med dem, så kanske inte det spelar så stor roll. Du, jag har valt samma headcoach. Mattias Kalin sätter jag upp, möjligtvis inte för att jag tycker han är den bästa coachen, då hade jag kanske valt Jörgen Jönsson eller någon vidare. Men någon från Modo behövde komma in, och de har sviktat lite för mycket som lag för att jag ska ta in någon spelare där, trots att det finns några intressanta val. Målvakt har jag satt Linus Söderström, tycker jag nästan har den högsta kapaciteten med Marcus Högberg och Emil Armi kanske. Men jag har en svag punkt för Linus Söderström, så jag trycker in honom där. Sen har jag satt Joel Persson som första, som jag tycker nog är SHLs absolut bästa back i år. Och kanske till och med föregående år. Jag tycker han är väldigt lik Anton Strålman i sitt sätt. Han har väldigt mycket tid på sig. Och vem spelar som bäst med Anton Strålman? Såklart, Bobby Nardella som jag trycker in bredvid där. Har bara växt och växt och växt egentligen nu hela säsongen. Och spelar på en otroligt hög nivå nu. I den här backformationen så är det Joel Persson som kommer stå ut. Men jag tycker att det är perfekt supplement då med komplement med Bobby Nardella. För att han behöver inte synas lika mycket. Forwardsida har vi en Lauri Paajuniemi på ytterkant tillsammans med Rodrigo Abols i mitten och en Lukas Elvenäs som ska servera passningar på andra kanten. Så jag har lite tänkt där, Paajuniemi får snurra runt tillsammans med Rodrigo Abols och Lukas Elvenäs kommer servera passningar så det stänker dem till de här. Jonas, din andra formation.
Yes, då hade vi ändå Joel Persson där som sammare. Och sen har vi lite andra namn. Andra femman, eller egentligen kanske den som jag ändå ska se ska ändå producera ännu mer, tänker jag nu. På backen sätter vi in Robert the Third Nardella, Bobby. Det är som du sa innan, jag tycker han skulle ha en omröstning nu, vem som är bäst i HV, så har jag nog Nardella på första plats. Han har vuxit hela säsongen och han har varit sjukt bra några matcher. Alltså så många passningar han har slått i spelare som inte då har förmågan att sätta den innan för den här röda ramen. Han har spelat på en otroligt hög nivå. Finns det någon form av möjlighet att behålla honom nästa år? Jag är rädd för att det har naturligtvis klubbarna i Schweiz sett det här. Så att han landar nog sitt ramkontrakt här redan nästa år, tänker jag. Annars är en spelare HV skulle kunna lasta in mycket, mycket dollares på. Han får spela tillsammans med en Luleåback, Hadegård. Lite av en succéback i Luleå som har gjort det riktigt bra. Och jag tror att de kommer vara väldigt fina ihop där. Och som center här i den femman sätter vi Kokkanen från Malmö. En av seriens bästa centrade spelare tycker jag när han är frisk och hel. Har ju egentligen burit ett rätt så grått Malmö hela säsongen. Han får på flankerna från Timrå Dahlén. En av de bästa spelarna i SHL när han är på rätt humör. Och på andra sidan sätter vi Jonsson, Andreas. Som kom tillbaka här efter ett äventyr. Där tycker jag vi har en kedja. Ja, lyssna på det. Jonathan Dahlén, Kokkanen, Andreas Jonsson. Ja, och så fina Bobby Nardella där bak och Hadegård. Den svarar på den femman.
Ja, jag ska försöka. Jag gillar min andra femma, men jag gillar den också. Jag hade Kokkanen med länge och jag tycker att han förtjänar egentligen att vara här. Men jag var tvungen att... Jag gillar mina två centrar och jag använde ju redan Lauri Paajuniemi. Så jag tittade snabbt på Elite Prospects. Kan jag trycka in Kokkanen som en ytterforward? Men han var bara center tyvärr, så... Ja. Men på min backplats i min andra formation så har jag en Oscar Fanteberg. Som ska bära det mer defensiva och en till lite mer tyst supplement som alltid håller sin, gör sin uppgift. Linus Högberg i Frölunda. Jag har en forwardsformation där jag också har med Jonathan Dahlén som jag tycker kan bära spelet enormt. Han har inte gjort det lika bra den säsongen som förra säsongen, men det är ändå 5 år som han ska vara här. Och med rätt kedja och rätt formationer så kommer han absolut hitta rätt. Sen har jag också med David Tomášek som alltid är ett skotthot från överallt egentligen. Men också kan vara pådrivande i offensiva spelet. Och även servera passningar. Sen har jag en kille här som har blivit, ja, kanske ses lite som en flopp i år. En kille i Luleå. Han är en del av den här fantastiska duon för några år sedan som skulle komma tillbaka och vara frälsare. Och egentligen bära hela Luleå i år. Som inte riktigt blivit så. Men som jag sa innan, han har 5 år på sig så det är inga problem. Vi pratar såklart om Pontus Andreasson som ska in där. Nu kanske du börjar svettas lite och tänkte att jag skulle säga att jag skulle ha en 41-42-årig Linus Omark där istället. Men icke sen icke, det blir Pontus Andreasson. Så det var egentligen våra lag. Och vi vände oss utåt, skapade era egna lag, skickade dem till oss. Jag tycker det var en otroligt rolig uppgift egentligen att göra och få sitta och leka lite GMs.
Det är så lätt egentligen, va? Det är bara att ta fram papper och penna och skriva ner. Hur svårt kan det vara? Ja, men hur skulle den här matchen... Jag tror att det blir 4-4. Vem har du som målvakt? Söderström. Då har vi Söderström. Då tänker jag att förlängning 3-3 blir inget mål och så är det straffavgörande. Då är det frågan vem som är bäst av Söderström och Högberg där. Men vi kvittar den och vi säger 3-3 där, så är båda vinnare. Ja, men skicka in några bidrag där, så som vanligt vi slänger ut en trist till truppen, eller de femmorna vi tycker bäst. Var det det hela, Carl?
Jag tror det var det hela, Jonas.
Ja, jag har en liten grej kvar bara. Jag har ju ibland i vissa sällskap lite quiz och sådär på lördagkvällar när man dricker lite hallandsaft och trevligt. Och jag avslutar ofta med en kategori som heter Götelaborgare. Det är alltså någon form av putslustig ordvits för oss som är över 40. Så skrockar man. Det kallas också lite hegefossare förr i tiden. Och det är ju lite aktuellt när vi knyter ihop säcken att vi börjar med en hyllning till fina Arne. Så att jag kommer med hjälp av, jag tror han heter Kristoffer Nygren på X, som var ute och hade lite roligt igår. Så jag kommer ställa tre göteborgare till dig som då är med HV-anknytning. Jag vill ha namn på HV-spelare. Så det här då. Och nu kommer jag ju prata lite i boske då för att få liksom rätt stämning om. Så här kommer då första frågan då. Vem i HV luktar bäst?
Vem i HV luktar bäst? Är det någon som spelar i dagens trupp? Får jag fråga det?
Det är en aktuell spelare i årets trupp, ja.
Och jag gissar ju då att jag måste också lägga på Göteborgs accent för att det här ska make sense. Är det inte tråkigt om jag sitter och listar ut det? Jag vet inte. Det är roligt om du säger det, tänker jag.
Oskar Tvål Lyrenäs.
Nej, du skämtar.
Nu får jag en till då. Vem i HVs trupp är mest ekonomisk?
Det är säkert inte det, men jag kommer tänka snabbt på Anton Stålman Stålar.
Det var, alltså det är nästan en pluspoäng, men jag tänker mig Oskar Snål Lyrenäs. Ja, vi avslutar den sista nu sen lovar jag, sen det slut. Vem i HV kan man tänka sig är bäst i bassängen?
Jag vet inte.
Det kunde ju varit komma på nu Oskar Fisk är Mölgard. Men jag tänker mig Oskar Krål Lyrenäs.
Krål Lyrenäs alltså. Det var det värsta. Det var kul. Alla var om Oskar dessutom.
Ja, det blev en Oskar special. Ja, men tack till Nygren på X. Du får en mössa eller något här. Fick vi skratta lite i slutet också. För jag var både arga, lite upprörda, besvikna, glada. Och fick vi hela känslospektrat här. Men innan vi slutar, vad hette han nu i Timrå där, sa du, som gjorde något?
Oliver
McDavid Johansson. Glöm aldrig det.
Du fick ju till och med in Eksjö-regimentet.
Ja, ja. Vi jobbar brett. Vi tar livet på stort och smått. Har det gått alla där ute? Vi finns på X, på Instagram och på andra kanaler där behöver av er om det är något ni undrar. Så hörs vi inom kort igen. Väl gott. Tack och hej.
Tack och hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.